Can we set that goal? Hey, allihopa.
Hey.
Ja, men det är bra. Vi ska gå igenom nu ett ämne som är väldigt viktigt igen. Alla de här ämnena är viktiga. Men vi ska prata om helvetet. Syftet med studiet är att helvetets syfte är att utrota synden, inte föreviga den. Och fokus, det har jag bara skrivit Johannes 3:16. Det här studiet är väldigt kristuscentrerat. Det hjälper människor oerhört mycket med att förstå bilden av Gud och hur Gud är. Och den här läran om helvetet som finns, som är populär, har skapat väldigt många skeptiker. För de kan inte få ihop en kärleksfull Gud med en tyrannisk och ondskefull Gud som bilden av ett evigt tortyr ger. Så det är ett väldigt bra studie att ge till människor och som många uppskattar. Så innan vi går in, så låt oss be. Herre, jag ber att du ska vara med oss här nu i det att vi öppnar ditt ord och vi läser vad du säger om helvetet. Du ser att det är ett ämne som är mycket, finns mycket missförstånd om, och jag ber att du ska hjälpa oss att se det klart idag och hjälpa oss att också kunna förmedla det på ett bra sätt till andra människor. Det är min bön i Jesu namn. Amen. För det första, när vi pratar om helvetet, så måste vi först och främst etablera en mycket, mycket viktig princip. I Hesekiel 33 och 11. Den här principen är att Gud har ingen, han njuter inte av att tortera eller döda människor. Hesekiel kapitel 33.
Men svara den, så sant jag lever, säger Herren, Herren. Jag har ingen lust till den nogodaktiges död, utan tvärtom till att den nogodaktige vänder om på sin väg och får leva. Så vänd du om, ja, vänd du om från era onda vägar. Du inte vill ni väl dö, ni av Israels hus.
Här kan man höra Guds röst som väder till sitt folk. Och han säger att han inte har någon glädje till den ogudaktiges död. Det finns människor som tänker att Gud på något sätt skulle njuta av att straffa eller tortera de han har skapat. Men den bilden är falsk. Det är en helt främmande för Bibeln, Bibelns Gud. Bibelns Gud älskar människor även när de gör fel. Andra Petrus kapitel 3, vers 9 säger samma sak. Det säger att han är inte villig att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Det är hans önskan. Om Gud fick sin vilja igenom, så skulle inte en enda människa behöva gå igenom helvetet. Han har ingen glädje i de ogudaktiga stöd, och han vädjar till dem. Vänd om, inte vill ni väl dö. Hur passar den här bilden ihop med helvetet, med läran om helvetet? Bibeln undervisar faktiskt om att det talar om helvetet, ordet helvetet. Det finns några ord, och jag ska skriva upp dem här åt er. Ordet helvetet i folkbibeln, så finns ordet helvetet 10 gånger, nämns det i folkbibeln. I Bibel 2000 så nämns helvetet. Så hittar man ordet helvetet om man söker på det. 12 gånger. I folkbibeln så är det I gamla testamentet så finns det två ord som man översatt som helvete som är Abaddon. Eller ett ord i gamla testamentet som är Abaddon. Jag vet inte varför de översatte det, för i ingen annan översättning så är det översatt som helvetet där. Hur som helst. I nya testamentet, det är intressant. Det är 8 gånger så beskrivs Hades. Ja, nu ser ni inte vad jag skriver här, men Hades är ordet som folkbibeln har översatt som helvetet. Vad sa du? Det här står det Hades.
Vad är men alltihopa?
Ja, det är en bra fråga. Folkbibeln. Jag har skrivit här 10 gånger. Och i Nya Testamentet så är det ordet Hades som man har översatt som det. Hades är egentligen inget annat än ordet för grav, för dödsrike. För till exempel, ni kan skriva upp Apostlagärningarna 2:31. Apostlagärningarna 2:31. Där används ordet Hades för att Jesus uppstod ur Hades, står det. Ja, och han uppstod alltså ur graven, med andra ord. Så just det ordet är kan inte riktigt översättas som helvetet med den tanken som man vanligtvis får med helvetet, att det är någon brinnande plats nere i underjordens hålor. I Bibel 2000 så finns det 12 gånger, och då är det ordet Gehenna som är översatt som det. I folkbibeln så står det Gehenna istället för helvetet. Så 12 gånger så hittar man ordet helvetet i 2000, och där är det Gehenna som är översatt. Så det är ifrån Hinnoms dal, en soptipp utanför Jerusalem där man brände allt som man ville förstöra.
Sopförbränning.
Ja, det kan vara det. Och det här var en symbol. Det här använde Jesus som en symbol för de ogudaktiga straff. Och en väldigt passande symbol, en illustration. Helvetet och elden är en verklighet i Bibeln, i Nya Testamentet. Jag, när jag talar med människor så säger jag inte att jag inte tror på ett helvete. För Bibeln undervisar om att det finns en plats där de ogudaktiga kommer att straffas. Kom ihåg, för om jag börjar... Jag vill bygga broar med människor. Om någon tror på ett evigt helvete, så säger jag tror också på ett helvete. Jag tror inte på ett evigt helvete, men jag tror på att de ogudaktiga har ett straff, och att det kommer vara en eld som kommer att förtära dem. Så vi behöver inte vara rädda för det ordet. Vi behöver bara förstå det från en biblisk synvinkel. Om jag direkt går och säger nej, det finns inget helvete, så tänker de, jaha, men alltså, så blir det konfrontation direkt där. Så vi kan säga att det finns ett helvete, men vi menar något annat än vad de flesta menar med helvete. Men det finns en verklighet, ett straff för de ogudaktiga. Låt oss gå till nästa vers för att se vad är syftet med helvetet. Syftet med helvetet. Matteus kapitel 25 hittar vi svaret. Matteus 25, vers 31 och till 34.
När människorna kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människor som heter heder skilja fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som han som har väntat er sedan världens skapelse.
Mm. Okej, okay. Och sen kan du läsa vers 41 också.
Och 40. Sedan ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar.
Och vers 46.
Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.
Tack. När vi tittar på den här versen så ser vi syftet med helvetet. Först och främst, lägg märke till att det står att, eller låt mig ställa frågan, vad var det som helvetet skapades för? Vem var det som de var förberett för? Sa du? Var det ogudaktiga? Satan hans änglar, ja. Det här är faktiskt en jätteviktig poäng. De är ogudaktiga, det är sant. Så på det här viset är det sant. Och de ogudaktiga kommer att hamna där. Men poängen som vi vill lyfta fram är att helvetet skapades faktiskt inte ursprungligen för att någon människa skulle hamna där. Om Gud hade sin vilja igenom så skulle ingen hamna där. Så egentligen, syftet med helvetet är att utrota synden och dess upphovsmakare. Gud befinner sig i ett dilemma.
Ja. Kanske fanns inte något behov för Adam och Eva, bara för Satan och hans änglar.
Precis. Adam, det var inte tänkt att någon människa skulle behöva göra det. Och fortfarande så är det egentligen inte tänkt att någon människa ska behöva göra det. För alla människor kan slippa där utifrån. Så att de inte hamnar där, menar jag. Men den skapades för, inte för att tortera syndare, utan för att utrota synd. Det är poängen som vi kan se. Den skapades för djävulen, den var förberedd för djävulen och hans änglar. Gud älskar syndare, men han hatar synden. Det här är jätteviktigt. Vi måste skilja de här åt. Synd och syndare. Gud älskar alla människor. Han älskar även syndare. Men han hatar synden. Så därför designade Gud ett sätt att utrota synden. Det som han hatar mest av allt på den här jorden. Visste ni att Gud hatar? Det står det i Hebreerbrevet 1 och 9 till exempel. Att han hatar ogudaktighet. Det är inte undra på att han hatar det, för att det är det som orsakar allt lidande i hela världen. Det hade inte funnits någon ondska eller någon lidande om det inte hade varit för synd. Och synden är det som förstör det som han älskar mest av allt, människor. Man kan tänka, jag brukar göra en illustration, med synden som ett bränsle. Om du har en bensindunk. Och de personer som väljer och vill hålla fast vid det här bränslet, om de kommer nära elden så kommer de att explodera. De kommer att dö. De kommer att brinna upp. Men om Gud, eller om de släpper den, så kan Gud förstöra den här bensindunken och rädda dig som person. Det är helvetets syfte. Men låt oss ställa oss då frågan, vad, lite praktiska frågor om helvetet. Vi ställer oss frågan, när helvetet? Vi ställer oss frågan, var äger helvetet rum? Och sedan kommer vi in på hur länge. Här i den här versen kan vi se när. Eller vi kan i alla fall se när det inte är. Lägg märke till att de som har gjort det onda kommer att gå bort till den eviga elden efter att Jesus kommer tillbaka. Så fråga, finns det ett helvete som brinner idag? Det gör det inte, enligt de här verserna. Det är först efter att Jesus har kommit som det här kommer att äga rum. Och sen så står det att Det talas om den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Och det står i vers 46 att de ska gå bort till ett evigt straff. Okej, okay, så det är ett evigt, det är en evig eld och det är ett evigt straff, står det. Så straffet är evigt.
Det är det som är frågan om att det är ett evigt, evigt straff, evig eld.
Mm.
Evig är alltid.
Precis, evig är alltid, det är sant. Vi ser att det står om ett evigt straff här. Men det står inte om en evig bestraffning. Är ni med?
En evig eld
står det, och vi kommer till det. Vi ska titta på alla de här termerna, men nu har vi bara läst den här texten, och vad vi kan i alla fall se och vara överens om är att helvetet äger inte rum nu. När det än är, så är det i alla fall efter Jesu återkomst. Så, låt oss titta på en annan text som svarar på när. Andra Petrus 3:7. Andra Petrus 3:7.
Men det himla och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt elden. Det bevaras till domens dag för det gudlösa skall förintas.
Ganska tydlig, eller hur? När det står att de har blivit sparade åt eld. Om jag sparar någonting, då har jag det för framtiden, eller hur? Så här står det klart och tydligt igen. Helvetet är en framtidshändelse. Det är ingenting som äger rum idag. Efter Jesu återkomst, någon gång efter Jesu återkomst kommer det hända. En annan sak som vi kan få reda på från den här texten är var helvetet äger rum. Vad läste vi? Vad är det som har sparats åt elden?
Det himlar och den jord.
Det himlar och den jord
som nu finns,
eller hur? Helvetet kommer äga rum på den här jorden. Inte i någon mystisk utomjordisk ställe eller i någon underjordisk grotta nere i centrum. Det kommer äga rum på den här jorden och i himlarna. I Ordspråksboken 11:31 så står det att de ogudaktiga kommer att få sitt straff på jorden. Så det är en extra text ni kan visa. Då har vi fått reda på två saker. Vi får reda på när och också var. Låt oss titta på Uppenbarelseboken 20. Där får vi en till text som bekräftar det som vi har lärt oss. Uppenbarelseboken 20. Den som Hulda gick igenom nyligen. Uppenbarelseboken 20, vers 7-9.
När de tusen åren har gått ska Satan släppas lös till sitt fängelse. Och han ska gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Och deras antal är som havet sand. Och de drog upp till den höga slätten på jorden och omringade det heligas läger och den älskade staden. Eld föll från himmelen och förtärde den.
Och vi kan läsa vers 13-15 också.
Och havet gav tillbaka de döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i den. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön.
Här får vi återigen en förståelse om när helvetet äger rum. Vi ser att det var efter de tusen åren. Så efter Jesu återkomst var det, men också efter de tusen åren.
Vilken text specifikt. Har du läst på? Det var Ordspråksboken.
Nej, det var Uppenbarelseboken 20. Nummer 4 där. Så, och sen stod det att de i vers 9, de drog upp över hela jordens vidd. Så återigen, det är på jorden som eld faller sedan ner och förtär dem. Så vi ser precis samma sak. Helvetet äger rum efter Jesu återkomst, närmare bestämt efter de tusen åren, och det äger rum på jorden, ovanpå jordens vidd. Det står också att de skulle straffas, de kastas i den här brinnande sjön. Eller låt oss titta i vers 9, och då kommer vi in på frågan hur länge. Vad står det i vers 9 hände med dem när eld föll från himlen?
Förtärde
dem. Om något förtärs, finns det kvar då? Nej. Man har mat som man förtär, det försvinner, eller hur? Samma sak kommer hända med de ogudaktiga. Elden kommer att bränna upp och förtära dem, står det i den texten. Det står också där som vi läste att att eldsjön i vers 14, den kallas för den andra döden. Det är alltså en död som kommer hända. Det är den andra döden. Om någon inte kastades fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Och i vers 13 så stod att de dömdes efter sina gärningar. Så låt oss ställa en annan fråga. Är helvetet rättvist? Låt säga att jag som en person har levt i 70 år. Verkar det rättvist, oavsett hur groteska saker jag har gjort här på jorden? Verkar det rättvist för vår känsla av rättvisa att en person ska straffas så länge Gud lever för något som de gjorde under 70 år? Okej, kanske 1000 år om de skulle straffas så länge. Eller 1 miljon år om de har gjort något riktigt, riktigt illa. Men så länge Gud lever i all oändlighet, det kan inte stämma överens med matematiken om rättvisa.
Jo, men det ska ju ge. Och det ska plågas dag och natt i evighetens evighet.
Den ska vi ta sen, men det står...
Är det en svår text?
Det är en av de svåra texterna. Vi ska titta på den. Vi ska se att det faktiskt är väldigt tydligt vad den texten handlar om. Men låt oss bara tänka på, för precis i versen innan så stod det att de förtärdes. Mm. I vers 13 så stod det också att de dömdes efter sina gärningar. Med andra ord, helvetet är rättvist. Straffet motsvarar brottet. Det är det vad det betyder, att man straffas efter sina gärningar. Vi ska gå in på de här knepiga texterna nu lite grann och titta på det här. Någon frågade om evig eld. Så låt oss prata om evig eld. Låt oss gå till Judas, vers 7. Evig eld, det är inte evig eld, en eld som brinner för evigt. Man tycker nog det. Men låt oss läsa vad Judas säger om det här. Låt oss läsa Bibeln istället för att tolka våra egna har jag våra egna åsikter om det.
Spekulera.
Spekulationer, tack.
Tänk också på Sodom och Gomorra och deras grannstäder. Men på samma sätt som änglarna blev otukt och onaturligt umgänge, det straffades med evig eld är ett varnande exempel.
Okej, hörde ni det? Jag vill rekommendera här nu. I Judas så folkbibeln är tummen ner. I den versen. Den översätter inte så som grundtexten säger. Alla andra översättningar ni kan hitta, de säger så som Gunnar läste här. Att de straffades med evig eld. Folkbibeln säger att de får sitt straff i evig eld, alltså någonting som ska hända i framtiden. Det är inte vad grundtexten säger. Grundtexten, om du tittar på alla andra översättningar, så säger de att de straffades med evig eld. Folkbibeln tycker inte om att det ska stå så. Så därför har de ändrat om det. Men i grundtexten så står det att de straffades med evig eld. Sodom och Gomorra, ni kommer ihåg berättelsen? Det var städer som var ogudaktiga och eld föll från himlen och förtärde dem. Låt mig ställa er en fråga. Brinner Sodom och Gomorra idag?
Nej.
Men de straffades med evig eld. En evig eld, betyder det då en eld som aldrig slutar brinna? Tydligen inte, för då skulle Sodom och Gomorra brinna fortfarande. En evig eld. Precis, precis.
Till exempel människor det brinner tills det finns ingenting. Då är det hur kan det då bli olika straff? Blir man, brinner man olika länge?
Det där är en bra fråga.
Ja, samma, samma kroppstyp.
Man blir född efter sina gärningar. Ena synda mer och ena synda mindre. Men om synden leder till döden.
Till slut så leder den till döden. Det är en fråga som jag brukar inte ta upp när jag ger bibelstudiet. Men det är en viktig fråga. Och jag tror att det finns ett bibliskt svar på det. Men vi kan spara det kanske till slutet. Om det är okej. Bibeln säger att... jag ska inte gå dit. Judas kapitel vers 7 säger i alla fall att det finns en evig eld. Betyder inte en eld som aldrig slutar brinna, men det måste betyda en eld som har eviga konsekvenser. Är ni med? Vad är det som är evigt med elden? Jo, Sodom och Gomorra, de finns inte idag längre. Domen var slutgiltig. Den var evig. Den kommer inte att byggas upp någon ny Sodom och Gomorra. Det var en evig eld, men den slutade brinna när den hade förstört allt. Vad med, vi kan läsa i andra Petrus vad som hände med staden. Andra Petrus brevet kapitel 2 och vers 6.
Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga.
Så vad hände med Sodom och Gomorra?
Brann
ner. De blev till aska. Och vad säger Petrus att det var ett exempel på?
Vad kommer att hända dem?
Det är gudlösa. De kommer alltså också att bli aska enligt Bibeln. Slutligen. När vi talar om själva ordet evig så kan det vara viktigt att komma ihåg vissa saker också. När vi läser ordet evig så finns det tillfällen i Bibeln när det här ordet används för en begränsad tidsperiod. En tidsperiod som redan har tagit slut. Vi kan titta i Jona kapitel 2, vers 1, eller vers 7. Ja, 1 och 7 kan vi läsa. Här ser vi ett sådant exempel.
Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona. Jona var fiskens fisk 3 dagar och 3 nätter i 7 år. Till bergens grund sjönk jag ner. Jordens bomar slöt sig bakom mig för evigt. Men du för mig själv upp ur graven, Herre min Gud.
Okej, okay, hur länge var Jona i fiskens buk? Tre dagar och tre nätter. Men vad sa han i vers 7? Hur länge hade han varit där? Har ni hittat dit? Jona, det är en sån där svår bok att hitta i Gamla testamentet. Min bibel står att han var där för evigt. För evigt, om jag var i fiskens mage i 3 dagar, tror ni det skulle kännas som för evigt?
Ja.
Verkligen. Och det är poängen. Bibeln använder inte alltid ordet evig som en absolut, i absoluta termer. Om ni förstår vad jag menar. Ibland så använder den som, så som vi brukar använda det ibland, i mänskliga termer. Bibeln är skrivet på ett mänskligt språk, för att vi ska förstå det. Inte ett absolut fullkomligt formulering alltid, utan det är formulerat på ett så sätt att vi kan förstå som människor. Det betyder inte att det finns något fel i Bibeln, missförstå mig inte. Men när det står att den är att den är evig, så används det ibland i Bibeln som ett exempel på en begränsad tidsperiod. Ta till exempel om jag och Hulda, när vi var tillsammans och när vi var förlovade, så hade vi ett långdistansförhållande. Och ibland så var vi borta från varandra i en månad. Eller flera månader. Och det kändes verkligen som en evighet för mig. Att inte få träffa henne. Och samma sätt kan Bibeln också använda det här uttrycket. Vi ser flera exempel i andra Mosebok 21:6, första Samuelsboken 1:22-28. Så ha de sakerna i åtanke i det att vi fortsätter. Låt oss gå till Matteus kapitel 3, vers 11 och 12. Här är en annan svår text. Matteus kapitel 3, vers 11 och 12.
Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och ska rensa den tröskande säden och samla vete i sin plan. Men annan ska bränna i en eld som aldrig slocknar.
Okej. Här står att han ska bränna dem i en eld som aldrig slocknar. Wow, här har vi det. Så Bibeln undervisar alltså om en osläckbar eld. Betyder inte det då att helvetets straff är i all oändlighet? Ja, låt oss gräva det här. Låt oss gå till Jeremia kapitel 17, vers 29, vers 27. Gamla testamentet. Här har vi också ett exempel när det här ordet används. Jeremia 17 och vers 27.
Men om ni inte hör mitt bud att helga sabbaten och att inte bära någon börda in genom Jerusalems portar på sabbatsdagen, då ska jag tända eld på dess portar och elden ska förtära Jerusalems palats och ska inte kunna släckas.
Oj, hör ni det? Här så säger Gud att det var en dom över Jerusalem. Och Gud, om de inte helighöll sabbaten, vilket de inte gjorde, och de blev tillfångatagna och togs till Babylon. Och då skulle Gud tända då en eld i deras portar som aldrig kunde släckas. Låt mig ställa er en fråga. Brinner Jerusalems portar idag?
Inte vad jag vet.
Inte vad jag vet heller. Den här elden skulle aldrig släckas. Men vet ni, när det inte fanns något mer att bränna så slocknade den av sig självt. Men om jag stod och kastade vatten på det där och försökte släcka det, så var det omöjligt. Den elden kunde inte släckas. Den brann och brann och brann tills dess att det inte fanns något mer kvar att bränna. Och då tog den slut. När Bibeln talar om en eld som inte slocknar eller en eld som inte kan släckas, så är det just en eld som inte går att släcka tills dess att den har brunnit färdigt. Som en människa inte kan släcka. Vad säger då Bibeln om helvetet? Om de ogudaktiga straff? Låt oss gå till Malaki kapitel 4, sista boken i Gamla testamentet, för att se vad lär Bibeln om de ogudaktiga straff. Bibeln har så många bibeltexter, det finns så många bibeltexter som vi skulle kunna läsa, men vi har inte tid. Malaki kapitel 4, vers 1-3.
Du ser dagar kommer när det ska bränna som en ugn. Då ska alla fräcka människor, alla som gör vad du gör upp till det, bli lite strål. Och dagen den som kommer ska förbränna dig, säger Herren Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av dig. Men för er, ni som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedomen under sina vingar. Då ska ni titta ut och hoppa som kalv som har varit instängda i stallet. Och det obedöpte ska ni trampa ner, för det ska bli som maska under era fötter. På den dag då jag utför mitt verk, säger Herren.
Ser ni? Här säger Bibeln klart och tydligt vad som händer. Det står att de kommer att bli som halm. Dagen kommer brinna som en ugn. Och de kommer att förbrännas. Är det någon som har eldat gräs någon gång? Ni vet hur fort det går. Ja. Och Bibeln säger det här, det är så som det kommer att hända med de ogudaktiga. De kommer att brinna, ja, de kommer att brännas, men de kommer att brännas upp.
Men det här vill ge att vi ska hoppas, att vi ska hoppas som kalvar när man släpper ut dem. Men det här har inte ni sett nu, men vi har sett det. På våren när man släpper ut korna, hur de hoppar och sprang som man trodde att vi skulle springa ihjäl sig.
Wow, så det är så vi kommer göra också. Wow. Och det står att ni ska trampa ner de ogudaktiga, att de ska vara som aska under era fötter. De kommer att bli till aska enligt Bibeln. Vi kan titta på många texter som talar om det här, men låt oss titta vad psalm. Ja, okej, jag satte Hesekiel först. Låt oss gå till Hesekiel först. Och se vad kommer hända med Satan till slut. Hesekiel 28, vers 16-19. Eller vi kan läsa vers 18. 18-19 räcker. Ni vet Hesekiel 28, den läste vi i början när det talades om den beskyddande keruben. Så det talas om Satan i sammanhanget här.
Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig.
Amen. Och 19 också.
Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du ska inte mer finnas till.
Så vad kommer hända med Satan till slut? Han kommer få ett slut.
Det händer med förskräckelse för evig tid.
Står det så där?
Det står i gamla 17.
Men står det att han blev till aska i vers 18? Precis. Så där kan man se det. Satan själv kommer till slut att bli aska. Så Bibeln undervisar att i Malaki så stod det att både varken rot eller kvist ska bli kvar. Kvistarna, det är de ogudaktiga, och roten är Satan själv. Han kommer att bli till aska på marken. Och om till och med Satan, som är den som har orsakat allt ondska i världen, om han kommer att förgöras till slut, varför skulle Gud då tortera syndare i all oändlighet? Det verkar inte gå ihop enligt Bibeln. Och Bibeln undervisar inte något sådant. Psalm 37. Psalm 37, vers 9 och 10. Och du kan läsa vers 20 och vers 36 också.
Det är det ogodaktiga ska förgås. Herrens fiender är som änglarnas kraft, änglarnas kraft. Det försvinner som rök, ja, det försvinner.
Och 36.
Men när man sedan gick där fram, se, då var han borta. Jag sökte efter honom, men han fanns inte mer.
Till slut, när helvetets eld har gjort sitt verk, så kommer det en tid när de ogudaktiga inte kommer att finnas mer. Det står i Obadja, vers 16, också en gammal testamentlig profet, att de ska bli som om de aldrig hade varit till. Någon som hittar Obadja? Kan ni läsa dem? Se Joel, Amos, Obadja. Här har vi dem. Vers 16 så står det: ty som ni har druckit på mitt heliga berg ska alla hedna folk få dricka utan uppehåll. De ska dricka, de ska svälja, de ska bli som om de aldrig varit till. Talas om den kalk som de kommer att få dricka. De kommer bli som om de aldrig har varit till. Nahum, kapitel 1 och vers 9, försäkrar oss att när ondskan och synden en gång har förgjorts, så kommer den aldrig mer att uppstå. Nahum 1 och vers 9, det står i min översättning: vad ni än tänker ut mot Herren ska han komma med fullständig ödeläggelse. Nöden ska inte komma två gånger. Den nöd som synden orsakade för universum kommer inte att komma igen. I Uppenbarelseboken får vi en bild av en fullkomlig värld där allting är perfekt. Och syftet med helvetet har fyllt sin roll och utrotat all synd. De goda nyheterna med helvetet är för det första att det är rättvist. Det är också det är inte något som är evigt, utan det är ett straff som stämmer överens med brottet som har begåtts. Den andra goda nyheterna är att vi inte behöver vara där. Vi behöver inte straffas. För vi läser i Johannes kapitel 3 och vers 16: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte skall förgås utan ha evigt liv. Här är det igen. Evigt liv ställs i kontrast med det att förgås. Och Jesus tog det straffet så att vi inte behöver ta det. Och allt som vi behöver göra för att slippa det är att säga: Jesus, jag vill vara din. Jag vill att du ska komma in i mitt hjärta. Och då kommer vi aldrig att behöva uppleva det här. Så jag ställer frågan. Man kan göra samma appell här som i frälsningsstudiet som vi gjorde. Att jag ställer frågan att finns det någonting som hindrar dig från att ge ditt hjärta till Jesus? Eller jag frågar först ifall har du lämnat ditt liv till Jesus? Eller skulle du vilja ha försäkran om det här eviga livet? Ja, säger de. Har du tagit emot Jesus i ditt liv? Om de säger att de har gjort det, så säger vi prisa Gud. Vi har inget att frukta därför. Om de säger att jag inte har gjort det, då ställer vi frågan: finns det något som skulle hindra dig från att göra det? Så är det några frågor.
Var är den onda idag med sina ängar?
Överallt. Gå runt som ett rytande lejon, står det.
Han skulle måste syndas eftersom han ska brinna upp sen och bli till askan.
Ja. Han är nog... Ja. Han kan nog göra sig synlig. Han kan också vara osynlig. Så, låt oss gå in på lite utav de svåra texterna. Vi har försynligt nog fått tid över för det här. Och jag har tre texter egentligen, men Uppenbarelseboken 14:11, Uppenbarelseboken 20:10 och nu ska vi se Markus 9:43-44 tror jag det. Resten har vi redan pratat om. Vi har pratat om evig eld. Vi har pratat om evigt straff. Vi har pratat om osläckbar eld. Alla de texterna har vi redan visat tydligt ifrån Bibeln att vad det betyder. Hur är det då med dessa texter? Uppenbarelseboken 14:11 är ett populärt ställe för oss som adventister. Står där att, ja, vers 10 kan vi läsa från. Han, den som tillber vilddjuret och dess bild, han ska själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila, vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Ja,
den är svår.
Den är svår. Vi ska se om vi kan förstå det här. För det första, det är sant att de kommer att plågas. Det är inget som vi försöker hålla undan. Det står klart och tydligt. De kommer att plågas i eld och svavel. Jesus sa att de kommer gråta och skära tänder. Det är en verklighet. Vi behöver inte ursäkta de bibeltexterna. Det kommer att vara fruktansvärt att vara förlorad. Vi vill inte vara förlorade. Det är ingenting som är tröstande för någon. Att ja, men det är okej. Om du går förlorad så kommer det inte att lida så mycket. Det är inte någonting som gör så att syndare kan ursäkta sig. Att ja, men det är inte så farligt. Jag kan leva i ett syndigt liv och sen så försvinner jag bara på en gång. Nej, det kommer att vara fruktansvärt. Det kommer att vara hemskt. Det kommer att vara plåga. Men frågan är just om den kommer att vara evig. Står att röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. Och där är kanske just den här frågan. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt. Dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot ett märke med dess namn. Och jag vill citera en, inte någon från vår församling, men en evangelikalsk teolog som heter John Stott. De som hört om honom. Nej, vi kan skriva upp det. John Stott, han säger i alla fall så här. Han själv har blivit övertygad om att helvetet är inte evig tortyr. Genom egna studier. Det finns jättemånga i andra församlingar som har kommit till den här slutsatsen genom att studera Bibeln. För Bibeln är så tydlig på det här området. Det finns vissa texter, som då till exempel de här som vi tar upp, som människor har fått den här idén från. Också från den rike mannen och Lazarus. Men egentligen, i grund och botten, vad som ligger till orsak för helvetes läran är själens odödlighet. Helt klart. Alltså, de här texterna hade inte varit några som helst problem. Jag menar, en evig eld, det säger ingenting som helst om personen som kastas i den. En evig eld, även om elden skulle brinna för evigt, så om jag kastar in något som är dödligt så kommer det att brinna upp. Men om det är just det här grejen att om jag har en odödlig själ som inte kan dö och jag sätter den i en evig eld, det är då som jag hamnar i ett problem. Så när man har tagit bort det här om själens odödlighet, då kan vi mycket lättare förstå texterna i Bibeln. Så vad säger John Stott? Han säger så här: elden kallas evig och outsläcklig. Men det skulle vara mycket märkligt om det som kastas i den visar sig oförstörbart. Vår förväntning skulle vara det motsatta. Det borde förtäras för evigt, inte plågas för evigt. Därför är röken, inom parentes, beviset på att branden har gjort sitt verk som stiger i evigheternas evigheter. Är ni med? Det står inte att, här står det inte att plågan är evigheternas evigheter. Det står att röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. Är det en skillnad? Och så står det att de har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt. Det kommer inte vara någon ro eller vila under själva tortyren. Men det står inte att det kommer vara för evigt. Det är röken som kommer stiga i evigheternas evigheter upp.
Straffet är evigt, men tortyren är inte evigt.
Nej, precis. Straffet är evigt, men inte bestraffningen. Så det är det finns ingen uppståndelse ifrån den andra döden. Det är beslutat. Ingen person kommer att komma tillbaka efter det. Så det är ett evigt straff. Hur är det med Uppenbarelseboken 20:10? Där har vi just den texten. Låt oss studera den. Vi har tittat på vad Bibeln säger på andra platser. Och vi förstår att om den här texten nu undervisar det som den verkar säga i första ögonkastet. Så skulle det gå emot mycket av det som vi har studerat. Det skulle vara någon konflikt. Och jag tror inte att Bibeln motsäger sig själv. Men jag tror att vi behöver förstå de mer kryptiska texterna utifrån de klarare. De många klarare. Om vi har till exempel, låt säga att vi har 20 texter som alla säger att de ogudaktiga kommer att utrotas. Och sen har vi en text som verkar säga något annat. Så då, hur ska vi tänka? Ska vi flytta alla de här texterna för att försöka få dem att passa överens med det här? Eller ska vi försöka flytta den här texten och få den att passa överens med det där? Det är så vi måste tänka. Om nu den här texten undervisar det, ja okej. Låt oss se hur vi ska kunna förstå den. Så att den stämmer överens med resten av Bibeln. Det står, och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Okej. Så låt mig ställa först en fråga då. Talas det någonting om att syndare ska plågas i evigheternas evigheter? Vilka är det som ska plågas i evigheternas evigheter enligt de här verserna? Ja, djävulen och vilddjuret och den falske profeten. Vi läste i versen innan att de ogudaktiga skulle omringa staden och sen skulle eld falla ner från himlen och förtära dem. Och om ni kommer ihåg, vad läste vi just att skulle hända med Satan till slut? I Hesekiel 28. Vad skulle hända med Satan? Han skulle bli till aska, eller hur? Så klart och tydligt så förstår vi, okej, om han ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter, till slut så kommer han bli till aska. Så någonting visar att den här texten borde inte kunna betyda det som vi tror att den betyder. Det är nummer ett. Så jag vill skriva upp tre orsaker. Ett är, ja, för det första, det står om Satan. Och Satan, på andra texter i Bibeln så står det att han ska förgöras. Nummer två, det står att helvetet ska äga rum på jorden, eller hur? Det har vi etablerat. Men om vi tittar i kapitel 21 och vers 1, vad står det där? Det står, jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Så kommer den här jorden någon gång att försvinna? Absolut. Så om helvetet äger rum på jorden, kan det bestå i all evighet? Det kan inte det, för Gud ska låta den här jorden försvinna någon gång. Så det är det andra. Det äger rum på jorden. Jorden kommer inte vara för evigt. Nummer tre. Är just det här som vi lärde oss i kapitel 7. Eller vad säger jag, i text nummer 7 här om Jona. Att ordet evig används på vissa ställen. Vi har orsak att tro att i vissa fall så använder Bibeln ordet evigt för en begränsad tidsperiod. Och min förståelse är att här är ett sådant fall. Vi måste förstå det. På grund av de här andra texterna så tvingas jag att tolka det så. Är ni med? Annars så skulle Bibeln motsäga sig själv.
Varför har det blivit så där? Det är översättningen, är grundtexten mer tydlig?
Alltså grundtexten säger tidsåldrarnas tidsålder eller något i den stilen. Så jag vill inte säga att det är översättningsfel, för det står att de ska plågas en mycket lång tid, skulle jag vilja säga, så länge något lever.
Jag tror att det är meningen att vi måste studera grundligt, för det förstår. Vi ska, han som studerar Bibeln, han förstår inte. Han som studerar Bibeln grundligt, han förstår inte det här. Det blir inte en svammel för honom, han bara någonting. Man måste.
Det där uttrycket fattar jag så att man vill uttrycka den här styrkan. Det är det handlar om. Att det är.
Det kan man mycket väl vara.
Man kan inte, om man skriver liksom mer luddigt, så då fattar man inte att vad är det. Utan det här är det riktiga saker. Det är grejer.
Och jag kan säga det här. Satan. Du kom in på det. Den punkten, John, om de kommer att brinna olika länge. Vet ni, Satan är den mest skyldiga utav alla. Och han kommer att brinna allra längst. Han kommer att brinna i evigheternas evigheter i en begränsad förståelse utav det. Det kommer vara en väldigt lång period. Så det är sant att han kommer att göra det. Men vad sa du? Ja, det står att de dömdes efter sina gärningar. Och jag kan skriva upp vi kan läsa en annan text i Lukas kapitel 12. Det här var det jag inte ville komma in på, men nu är vi där. Lukas kapitel 12. Vers 47 och 48.
Den tjänare som vill sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många dagar. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han ska piskas med fåra.
Okej. Bibeln lär att det kommer finnas olika straff för olika människor. Vissa är mer skyldiga än andra. De kommer få fler rapp i den bemärkelsen. Kommer ni ihåg när Jesus sa till några städer: ve dig, du Korasin, ve dig, olika städer. Folk ifrån Sodom och Gomorra kommer att stå upp på den dagen. Och deras dom kommer bli lindrigare än för er. Jesus undervisar alltså att det är skillnad i deras straff. De människorna i Sodom och Gomorra, de kommer inte att bli räddade. Men de kommer få en lindrigare straff än vad andra som visste mycket mer fick. Och det är svårt att förstå för oss kanske, men om vi tänker oss i rättvisa termer, så är det så. Om någon snattar ett tuggummi så får de inte samma straff som om man är en massmördare. Det vore konstigt om det vore så, eller hur? Det vore inte rättvist.
Men en straff är död.
Straffet är till slut döden, ja. Men...
Det där är ju liksom en kompromiss över vad vi, att straffet är evigt och att straffandet är inte, så att säga, är också ett tal. Och det är ju inte... Du brukar säga att helvetet finns inte för att det inte är förenligt med en kärlek till Gud. Och då undrar jag om alltså straffandet kan ju inte vara det heller.
Straffar
människorna får ju straff. De som inte tror på Jesus får ju sitt straff för att de inte gör det. Men det är ju döden det. Det är inte en pina.
Om man ställer en fråga, straffar Gud?
Ja, det gör han, men han pinar inte.
Jag tänkte på en sak. Om nu vårt liv blir uppspelat och vi behöver titta på allting vi har gjort som inte var rätt. Det är ett straff i sig. Jag menar, om du säger till ett barn vad den har gjort fel, då gör de så här. För de vill inte höra. Det är också en straff i sig. Så det står inte precis vad straffet är. Och här stod det att man får olika... spöstraff. Det är en för många och andra för lite. Så. Men det kan vara ett straff i sig redan att se hur många möjligheter man haft att göra annorlunda när man har gjort det ändå.
Alltså, jag vet, jag känner mig inte, det är inte så att jag tycker om att det ska vara olika straff för olika människor, men det jag ser från Bibeln och om jag ska ta till de aspekterna. Ellen White är väldigt tydlig. Hon säger vissa brinner längre än andra. Skriver hon i Stora striden. Så det kommer... Alltså, jag måste försöka få ihop det här på något sätt för mig själv. Okej, jag tycker det är hemskt att Gud straffar. Men om jag förstod syndens... Hur ond synden är. Alltså, tänk dig en person som har... Du tar... I USA så var det skolskjutningar. En person som gick in hos några Amish, en skola där det var Amish elever. Och han tog sitt gevär, han skickade ut alla pojkarna och så sköt han flickorna en efter en. Och sen till slut så tog han sitt eget liv. Är det på något sätt, har han fått sitt straff? Eller finns det någon rättvisa som säger att det är han måste på något sätt det måste försonas det här. Den här fruktansvärda lidandet som han har orsakat andra. På något sätt måste det finnas någon rättvisa. Och det är det jag tror att Jesus kommer att upprätta en dag. Och vi kommer att säga, trots att straffdomarna verkar hemska. Det står i Uppenbarelseboken 16 att änglarna säger, sanna och rättfärdiga är dina domar, o Gud. Vi kommer hålla med Gud. Vi kommer säga det är rättvist. Vi kommer inte ha något som helst problem med det. För vi kommer förstå att det här är det mest kärleksfulla som Gud kan göra.
Det kan inte vara kärleksfullt att pina människor.
Men samtidigt, vad är det som brinner? Liksom, för att det där straffet ska vara en längre tid för saken. Vad är det som brinner då?
Vi får vänta och se.
Vad är det material som brinner längre?
Jag sa just till Sofia att jag är tjockare än henne. Jag kanske brinner lite längre.
Men det är inte något att hon har gjort mig syndare än vad jag
är. Men jag menar att det är bara några minuter. Om man tänker på vad som brinner.
Jag vet inte om det var hos eller anonymus.
Förstår du?
Jag förstår.
På vilket sätt det straff kan bli annorlunda? Ja. Om det hos som allihopa ska oberoende i elden. Ja, på vilket sätt kan någon straffas mer i elden än en annan? Förstår du?
Nej, jag förstår det. Och det är en bra fråga. Och jag skulle väl... tänkte du spara på den eller?
Ja, jag tänkte.
Ja, okej. Okay.
Det var någon utav det här som blev satt på en påle och det hade eld under. Och så hade elden så svag så det skulle brinna länge. Jag vet inte, tror det var under franska revolutionen.
Mm. Alltså, poängen är den här, att det, i så fall så är det, alltså Gud har dömt människan efter deras gärningar.
Ja.
Så på något sätt är det han som ordnar med att den här personen i så fall skulle få ett längre straff. Det inte, handlar inte om det naturliga, att om jag har mer muskler så brinner jag längre. Utan det handlar om att Gud på något sätt har mätt ut, han har sagt det här är det som den här personen har gjort sig förtjänt av. Jag ville ta den personens straff, han vägrade att låta mig ta det straffet, då får han ta det själv.
Ja, men straffet är ju döden. Inte
det, till slut är det döden, men det är inte bara en, alltså.
Men det kan ju vara, ja, en plåga och en oro inom en, så att man har gått, man har levt så att man har förlorat det eviga livet. Det är en inomhusplåga.
Absolut. Också. Absolut.
Som kan vara kort på det.
Ja, absolut.
Jag tror att om vi
tror att
de rättfärdiga ska döma i tusen år, efter det så förstår man
nog. Ja, precis. Vi får spara en del av de här frågorna, tror jag, till de tusen åren.
Jag har en fråga.
Ja.
När man har gjort det här studiet och förklarat att evig inte betyder evig. Och sen, så jag har funderat på det här ibland. Och sen kommer man till sabbaten, det står att det är ett evigt tecken mellan mig och mitt folk. Och det gäller, och så säger vi,
och
det gäller inte bara judarna.
Och det är en jättebra fråga. För det är därför jag har inte sagt, eller jag säger inte att evig alltid betyder begränsad tidsperiod. Utan det, när det står Gud är evig, det betyder att han är evig. Punkt slut. För det mesta så betyder ordet evig en obegränsad tidsperiod. Så skulle jag uttrycka det. Men om jag har starka orsaker att tro att det är en begränsad tidsperiod, så, eller om jag behöver tolka det som en begränsad tidsperiod, som i det här fallet till exempel, så har vi exempel i Bibeln när ordet evig faktiskt används för en begränsad tidsperiod. Så jag är försiktig med att gå allt för mycket starkt ut och säga att evig betyder inte oändlig, för det gör det. Vi ska leva för evigt. Vi vill ha evigt liv. Det betyder evigt liv, eller hur? Ibland så används uttrycket som så länge något lever. Så länge man lever.
Om evigt liv betyder evigt liv, så betyder evigt straff evigt straff. Alltså det är slut. Är ett evigt liv.
Ja, precis.
Men ett evigt liv. Man kan ändå använda ordet konsekvenserna är eviga.
Mm. Precis.
På båda sidor.
Precis, så jag använder så mycket jag kan där. För jag tror att så ofta som möjligt så betyder ordet evig. Men jag vet, det finns bibliska orsaker till att tro att ibland så används ordet evig för en begränsad tidsperiod. Som i Jona. Så det är inte... Det är inte obibliskt att säga att det finns exempel i Bibeln när ordet evig används för en begränsad tidsperiod. Men det är en jättebra fråga. Ja, jag tror vi slutar här. Ja.
Det är så otroligt att det finns möjlighet att inte behöva minska.
Precis. Det är det otroliga, att det var någon som har tagit det åt oss. Han drack den koppen, den bägaren, åt oss. Han gick igenom svåra plågor där i Getsemane för oss. Han tog det så att vi skulle slippa det. Så varför är det någon som självmant vill hamna där? När jag har gjort det här studiet så har det berört många också. Det har fått människor att gråta, för de inser att det är allvar. Och det är allvar. Vårt eviga liv är inte bara någonting som vi kan välja eller inte välja. Det finns en verklighet. Och ingen behöver vara där. Ska vi ha en bön som avslutning? Herre, vi tackar dig för att du har varit med oss här och du har hjälpt oss genom bibeltexter. Det kan vara svåra saker för oss att förstå. Och vi vill lita på att du vet bäst. Och att du vill fortsätta leda oss. Hjälp oss att ta tid att studera de här ämnena. Och alltså att vi kan på bästa sätt kunna förmedla det till andra människor. På ett attraktivt sätt som tar bort de här falska bilderna som Satan har skapat genom helvetes läran om att den är en evig pina. Jag ber för alla de som bland oss som inte har lämnat sig till Jesus. Hjälp oss att få en större motivation också att nå ut till dem. Och vi tackar dig för att du hör vår bön. Och vi ber att du ska välsigna den här nya veckan som vi har framför oss. I Jesu namn. Amen. Markus 9. Det är en om masken som inte dör. Så där kan man bevisa att helvetet, man kan bevisa maskens odödlighet. Men det står faktiskt där att kropparna kommer att brännas där. Nej då, det gjorde det. Jag gillar att studera det.
Jag pratar med katoliker ibland så det, och de tror på det här evighetsrymmande och den här sidan av aspekten att det kommer upp av staten. Så det är därför jag tror fram det.
Ja, men det är jättebra. Jag vet inte om du fick något svar, men
det blir nog knepigt att dra de här bibelstudierna på egen hand.
Ja, man får lära sig genom.
Man måste öva innan man tar den där första.
Det är faktiskt ett bra tips att öva på någon som tror på det. Alltså att man övar på varandra. Vi kommer faktiskt att göra det. Det här blir sista gången på smakprovveckorna. Men vi kommer att fortsätta. Och en av de sakerna kommer vara att vi ska faktiskt öva på att ge de här bibelstudierna till varandra. Och jag tror att det kommer att bli spännande. Så om det är någon som behöver en sån lapp så kan jag skriva ut dem. Ja. Men vi fortsätter på onsdag. Är du ledig då? Ja, bra. Jag förstår det. Jaså, wow. Nej, jag märkte det att du hade jobbat mycket. Jag trodde det var vanligt. Men säkert. Men då kan du gå in på roparna och få det ändå. Tack. Tack att ni var med.
Genom att jag kommer från Irland så det är många som direkt tror att jag är katolik.
Nej, jag förstår det. Det är ett ämne som alltså på ena sidan så är det jättemånga som förkastar Gud på grund av att andra människor tror så. Och på andra sidan så är det några som är väldigt väldigt starka på det.
De antar det här är den döden. Ja. Man har straffats i evigheten.
Jag håller på
att det är väldigt lätt att säga något att det straffet som vi ser i världen
så att det straffet som
genom att folk tror på det här sättet att, att Gud straffar och det är ju i evigheten. Att man brinner i helvetet i evigheten.
Det är samma
att en sån där hemsk ställer till allt det här som vi har idag också. Förstår du? Och sen förkastar de.
Sant. Alltså de ser att
väldigt lätt sen att hoppa därifrån till nutiden.
Ja. Det är faktiskt sant. Jo, för att de tänker ju att Gud är sån att han tycker om att tortera.
Och,
så varför inte göra det nu?
Ja,
det är sant.
Mycket ofta så får man ha fått tillbaka goda lidande.
Ja.
Det är en vanlig sak.